Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Fotbollskanalen on tour och torsdag, och det är lite baksmälla efter Malmö FF. Ja, de blev rejält överkörda av Zenit Sankt Petersburg. Det fanns utvisningar och annat, men 4-0 kan man liksom inte skoja bort. Vad var din tanke kring det hela, Martin?
En käftsmäll. Det var väl du som var mest inne på det inför matchen, att det skulle kunna bli den typen av siffror. Och ja, med Anne Lammert-Hodzic utvisning så är väl inte helt... Alltså, om inte Malmö då får det här kvitteringsmålet eller håller 1-0-resultatet längre in i matchen, att de får det här tidiga 2-0-målet emot sig i andra halvlek, då är det inte så, plus då en utvisning på det, så är det inte så konstigt att siffrorna rinner iväg.
Vad är din känsla, Sundberg, efter 0-3 mot Juventus och nu 0-4 mot Zenit Sankt Petersburg?
Och så ska de möta Chelsea i nästa match, som fick torsk mot Juventus. Det vill man ju inte tänka på hur det kommer gå i den borta matchen. Nej, men det var ju så tufft det kunde bli, och olyckligt med ett snabbt baklängesmål och sen 2-0 på det, och sen direkt Amiracic utvisad, och så var det ju godnatt liksom. Det var, de hade ju en bra chans där väl med Christiansen som sköt över. Ja, den han sköt över där var ju riktigt bra faktiskt.
Han hade ju även ett bra nickläge där han ju inte fick någon riktigt träff på det hela, och Erik Larsson som hittade honom ett inlägg, och sen så Birmansvic och Jo Inge Berget hade ett bra läge också när de spelade fram bollen till 1-1, och sen då AC sköt över. Ja, men de hade ju bra, men det räcker ju inte. Man kan ju inte liksom ljuga bort 0-4 på det sättet. Och nu är det ju en brygga, får man ju ändå säga, med tanke på att man måste ta Jo Inge Berget, som jag tyckte var bra direkt efter matchen, att han sa att ja, men nu måste ju Malmö ta 4 poäng, och det är klart att det blir svårt, därför att det är ju inbördesmöten som gäller i alla UEFA-tävlingar, ska de då ta tredjeplatsen. De pratar ju mycket om att lära sig saker. Vad tror du de lär sig, Martin?
Nej, att liksom nivån på motståndet såklart är på den typen av nivå, att gör man inte topprestationer, har man inte den fulla koncentrationen i alla lägen, ja, då ryker man. Och jag tror att de fattar det, från liksom, det förstår de ju såklart innan matchen också, men det blir nog ändå liksom en annan sak när man får uppleva det liksom på det sättet.
Hur var stämningen efter, Olof?
Men det var väl, nu befinner jag ju mig i en, att man, de kommer med en och intervjuar, eller med dem man ska intervjua, och då kan man ju säga att jag låg på i en WhatsApp-grupp med ett par UEFA-delegater eller UEFA-lirare som jobbar för UEFA, och Malmös presskille. Och jag önskade ju naturligtvis Anel Ashmehodzic, för jag vill ju höra allt om Hansen. Och då fick jag först som svar av MFF att han skulle gå igenom dopingtest, men sen sa UEFA-killen som var ryss, tror jag, att han kunde komma med Anel. Det var inga problem om han hängde med och sen tog tillbaka honom till dopingtestet. Och det är ju då det som kallas flash-intervju eller superflash direkt på eller slutsignal. Och då kom mycket riktigt de med Arne Larsmö-Hodgit. Men då Jondal Thomasson bröt in där. Han var en 30-40 meter från mig. Och, men närmare så kom jag inte. Jondal Thomasson bordade in Arne Larsmö-Hodgit i omklädningsrummet igen. Så att det blev inget. Det blev Jo Inge Berget istället. Så att, uppenbarligen ville man skydda Arne Larsmö-Hodgit efter Hansen. Jag vet inte hur man resonerar om man tror att han kan som ung spelare kanske lite upprörd för att han har blivit utvisad eller vad som låg bakom. Vad tror du, hur tror du man resonerar där, Martin, att när man stoppar honom?
Ja, bara dubbelkoll. Du tolkade som att det var att de stoppade honom från just intervjun, att han skulle göra något annat.
Liksom. Ja, någonting. Han var ju på väg med UEFA-delegaten sen, med all reservation nu för att jag får någonting emot mig. Han var på väg, han var önskad och någonting stoppades och han vände ner i tunneln igen och han var vid bänken. Så att jag menar, jag kan ju inte ta gift på att exakt, men det var så jag tolkade, ja.
Ja, men jag tänker väl att...
Och då ska det flikas till att alla vi journalister som bevakar Malmö är ju med i en WhatsApp-grupp. Och där var det ju väldigt tydligt att Fredrik Lindstrand från Sydsvenskan, Johan Flink på Aftonbladet, de ville ju ha liksom... Kan vi ha 2-3 citat av Arne Larsmö-Hodgit? Det var ändå en matchavgörande händelse. Han kommer inte göra media idag. Alltså, det var någonting som gjorde att Malmö ville på något sätt stänga ner kring Arne Larsmö-Hodgit och det röda kortet.
Ja. Ja, men de, gissningsvis så känner de att de inte har någonting att vinna på och skicka ut honom. De tycker väl att de förlorade såklart och det blir bara onödigt om han säger någonting om den utvisningen. Det var liksom inte... Ja, jag vet inte. Men du är nog inne på rätt spår att han är ändå någonstans ung spelare fortfarande.
Ja, men jag tolkade så. Man skickade fram de lite äldre rutinerade spelarna. Jag intervjuade Jo Inge Berget, Christiansen, Scholak och Jondal Thomasson. Och jag vet att man till liksom den samlade presskåren, det var inte mixzone utan det var snarare att man körde, då körde man Martin Olsson, Anders Christiansen och Jo Inge Berget, trots att alla då önskade en del andra spelare, men det är så det går till i den här lite större världen helt enkelt. Det är bara att tugga i sig.
Men det man kan säga, det blir ju väldigt hårt. Jag kan väl förstå att regelboken säger att det ska vara ett rött kort där, men det blir otroligt olyckligt, otroligt hårt att man åker på ett rött kort i en sån situation, tycker jag.
Ja, och jag håller med dig. Jondal Thomasson var ju inne på det att... att på hemmaplan hade man kanske inte åkt på ett sånt rött kort och... är lite missflyt. Sen går det ju inte det går inte att ta sig runt de här 0-4, även fall två av målen sker när man är i 10 man. Det var ju otroligt tungt och man gjorde en bra första halvlek delvis, men man hamnade direkt i underläge och då var man ju tillräckligt många spelare i straffområdet och ändå så tappar man en spelare. Och jag undrar om inte Kim Kjellsen var inne på lite när man är i fembackslinje att det är lätt att man inte riktigt har koll på vem som tar vilken spelare. Så att, det var ju olyckligt på det sättet.
Vad tycker du om liksom Malmös chanser att vinna hemma mot Zenit? Alltså hur stor skillnad är det på lagen?
Känslan är ju att det är rätt stor skillnad. Men att de också var lite... jag pratade en del med Erik Edman efter matchen som ju var expertkommentator ihop med Åke Unger. Att han menar att de är ju bra. Men de har ju också luckor, så att det är klart att man hade kunnat straffa dem. Jag kan tycka alla lag har ju naturligtvis skadade spelare, men det är ju synd om Malmö att de tappade Knutsen, de tappade Ola Toivonen på långtidsskador, men framförallt Oskar Lewicki är en spelare som man inte riktigt har någon ersättare till, som jag känner att man saknar mest av alla. Och även Moisander hade ju varit bra. Sen tycker jag att Frans Bro som var rätt bra trots allt i matchen mot Zenit. Det var inte där det brast, men just Oskar Lewicki, eller vad känner du Sundberg, just Lewicki är ju en spelare som är svår att ersätta, eller hur?
Ja, det är verkligen, han hade ju varit oerhört viktig att ha haft i sådana här matcher och jag tycker kanske att Rakip och Bonke har lite svårt på den här nivån. Det ser man på deras andra mål som de får. Senigt när Bonke går bort sig alldeles för enkelt in i straffområdet innan inlägget kommer, och så hänger inte Erdal med sen. Så jag håller helt med att Lewicki är det är en tung förlust som de har Malmö där.
Är de mer spelare som ska vara truppspelare för Malmö FF?
I de här matcherna tycker jag det.
Ja. Framförallt är man ju uppe på en nivå. Jag tycker det var intressant att man i studion inför matchen så pratade man ju om det här att Malmö har haft svårt på bortaplan i Champions League och dess playoff, och man tittade långt tillbaka i tiden från 2011 och framåt. Medan man tittar på Europa League så har de ju haft lättare playoff och gruppspel ändå lite jämnare. Det känns som att Champions League är kanske en våning upp för högt för Malmö FF, och just ja, och saknar man då några av sina bättre pjäser, ja, då blev man avslöjad på något sätt, och jag tyckte det var uppenbart under gårdagen på Gazprom Arena. Var det någon spelare som ni kände klev fram och visade någonting extra? Jag gillade ju till exempel Birmancevic, framförallt första halvlek. Känns som att han hittade tillbaka lite till det som gjorde att man emellanåt har lanserat honom som årets värvning i Allsvenskan. Att han, ja, jag tror att han hade 7 tillfällen där han utmanade motståndare och tog sig förbi 7 gånger. Jag tyckte han visade något otroligt mycket, men det blev ju inte så mycket av det eftersom man inte kunde sätta dit tillfällena. Var det någon du fastnade för, Sundberg?
Nej, men jag tycker att AC var väl Christiansen var ganska bra efter 1-0 underläget där och halvleken ut. Så tyckte jag att han kom ner och hämtade boll bra, fördelade bra, att han växte, och då efter det, efter 0-1 och resten halvleken ut, så var ju Malmö rätt bra. Då var det ju verkligen match, och så det här 2-0 målet som kom, det var ju, det var ju tungt.
Ja, verkligen. Ja, jag håller med dig om att Christiansen, på något sätt är man ju så bortskämd av att han är så pass bra. Jag menar, det är ju han som ofta löser dem i knepiga situationer när backlinjen hamnar under tryck med bollen och mot en hög press. Så kan de ofta slå bollen till AC, så löser han det hela tiden. Jag tycker det var oerhört imponerande på många sätt. Tror ni att de studsar tillbaka till Mjällby-matchen? Det är ju utsålt vad jag förstått på stadion i Malmö. Martin, tror de studsar tillbaka och slår Mjällby på söndag?
Absolut. Nu blir det ännu tydligare att man måste bara gå 110% all in på Allsvenskan, såklart. Det ska ju till en seger mot Zenit och sen ett kryss minst mot något av de andra lagen. Och, ja, då känns det som att det får vara full fokus på Allsvenskan.
Vad känner du inför Mjällby-matchen? Tror du att de tar Mjällby, Sundberg?
Ja, men jag tror också det, att det är revansch och mycket publik på hemmaplan, och absolut, jag tror att det blir tufft för Mjällby, men visst kan de väl slå Zenit hemma sen, eller?
Absolut kan de ju det. Problemet är väl bara att de har Chelsea först borta, och de behöver ju 4 poäng för att ta sig vidare, och då att Zenit förlorar alla matcher, eftersom ja, jag tror inte att de kan, det är rimligt att tänka sig att de slår Zenit med 4-0 eller 5-0, eftersom det är inbördesmöten i UEFA:s alla tävlingar. De är i inbördes, är de just nät på det i förhållande till Zenit. Alltså behöver de ta 4 poäng, så då behöver de slå Zenit hemma, och så behöver de ta en poäng antingen Chelsea eller Juventus borta, och att jag tror att det är väldigt, väldigt svårt. Och man pratar ju redan inför, jag tycker det är så intressant hur man inför Juventus pratar om att vi skulle spela vårt spel, och inför den här matchen mot Zenit så heter det plötsligt att vi är här för, det är bonusmatcher, vi är här för att se och lära, och man kan bli bättre och så. Tror ni att de känner så innerst inne att det är bonusmatch för där de kan vara här för att se och lära? Vad känner du, Sundberg?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att man... Det är klart att det är stort för dem att vara med i Champions League och så, men jag tror att när man väl är där så tror jag inte att man ser det som en bonus. Jag köper inte det riktigt.
Nej, vad tror du, Martin?
Nej, jag är... Det är klart att de vill vara med och tävla också och skrälla och vara med om mirakel och grejer, så att det är klart att de inte ser det bara som en bonus. Sen är ju det såklart det enklaste sättet för dem att förhålla sig till det här gruppspelet. Både att man då kanske lite halvt pratar om det internt, att liksom vi ska ge allt men det är en bonus, och framförallt då prata om det externt.
Hade det varit någon annan klubb kanske jag hade trott på det, men Malmö FF är väl inte, har väl inte den inställningen och attityden. De känner väl sig bäst och vill alltid vara med och så där, känns som det. Eller har det blivit nya ödmjuka MFF?
Nej, jag tror inte det, men jag tror att de på något sätt vaknade upp till Juventus förlusten på hemmaplan och kanske la om strategi lite, och sen kan ju alla som då garvar åt dem att ja, men de blir utklassade. Jo, men de är i Champions League, så att de är ju ändå där och försöker lära sig, och ja, det jag alltid ser som det svåra är ju att klubbar, visst man kan lära sig, men sen har man bytt kanske spelartrupp till nästa år eller om flera år. Jag menar, det är 7 år, det är 7 år sedan Malmö senast var i Champions League, även om man har gjort framsteg i Europa League. Det gäller ju att liksom på något sätt lära sig och ha det kvar i klubben. Det är väl det svåra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Om vi tittar till Champions League i övrigt lite snabbt, så är Juventus slog i Chelsea lite överraskande. Kul för Dan Kulusevski, fick rätt långt inhopp. Han fick ändå hoppa in i 66:e minuten, och lite skäll att de slår Chelsea, men det spetsar ju till det hela. Annars är det ju Manchester United slog Villarreal 2-1. Ronaldo räddade dem i tilläggstid, och du hade koll lite på att som vanligt nästan får man säga att Victor Nilsson Lindelöf fick hårda betyg i engelsk press. De är ju stenhårda, eller hur Martin?
Ja, men så är det. Manchester Evening News ger honom en 4 av 10 i betyg och skriver att han är en nedgradering jämfört med Harry Maguire, och The Sun ger honom en 5 och skriver att det var tydligt för alla som tittade på matchen att det finns en kvalitetsskillnad mellan honom och Maguire och Varane. Att han lät Alcacer då dra ifrån honom vid första målet och så vidare. Sen jag bara liksom skannade av lite kring vad Manchester United supportrar så här skrev på sociala medier om honom, och då var det mycket bättre tongång om att han var stabil och gjorde en bra insats och så. Så att jag vet inte, det skiljer sig lite åt brittiska medierna och supportrarna, i alla fall på sociala medier.
Ja, min känsla är ju att de gärna bashar Victor Nilsson Lindelöf lite orättvist, får jag nog ändå säga, om man har följt honom över de här åren i Manchester United, att det är klart att det finns brister i den klubben som kanske inte vunnit, men det hänger verkligen inte alltid på honom. Jag tycker han blir lite orättvist behandlad, eller känner du annorlunda, Sundberg?
Nej, de gillar väl sina engelska spelare, det har de väl alltid gjort på något sätt, engelsk media. Men vilken lättnad för Ole Gunnar måste det vara att de avgjorde så sent. De låg under med 1-0 också, förlorade mot Aston Villa innan det och förlorade mot Young Boys. Det hade blivit tufft för honom om de inte hade rätt ut den stormen här.
Ja, så är det verkligen, och innan det också faktiskt åkte ut i ligacupen mot West Ham hemma. Så att nej, han har ju varit väldigt pressad så att säga. Sen har vi ju annan svensk i Lille, fick Gabriel Gudmundsson starta som vänsterback, dock utbytt, och man förlorade mot Salzburg. Du hade lite koll på det, Martin, att det var lite kalabalik. Han spelade 84 minuter när de sen utbytte och när de jagade en kvittering.
Exakt. Ja, men Salzburg fortsätter att få 700 straffar per match i Champions League, så de gjorde båda sina mål på straffar. Och då vid första målet så var det en duell där Gudmundsson föll och Salzburg kunde gå raka spåret mot mål och fick sedan en straff efter det. Så när domaren var granskade den så kollade man både Gudmundsson-duellen och straffen. Men det blev straff till slut och de nätade på den och sen fick han väl bollen på handen, tror jag, så att det blev en frispark som sedermera ledde fram till ytterligare en straff som de gjorde 2-0 på sen, och så reducerar de, men till slut ändå förlust med 2-1 då. Salzburg går starkt, får man säga.
Ja, det får man säga, och ändå en start för Gudmundsson som enligt Who Scored fick 6,2, vilket var i paritet med de andra i backlinjen i Lille. Och i samma grupp så Ludvig Augustinsson, han är cementerad på bänken, fick se hur det blev 1-1 mot Wolfsburg som fick en utvisad. Och, lite oroande är det att vi nu är närmare in i oktober. Han har inte fått en minut speltid, eller hur, Sundberg?
Ändå utgick han som spelar vänsterback Acuña i halvtid, och då satte de istället in Karim Rejk, försvarare. Och det kan ju inte ha varit så roligt för Augustinsson att se det bytet. Det betyder väl att han är en bit bort.
Så är det, och det är ju inte bara Champions League som pågår. Det är full rulle i Superettan, Division 2. Och vi har fått, Sundberg, det är ju du som har fått lite alarmerade rapporter. Att kan ni i podden ta upp frågan om varför Martin och hans gäng i en timme inför Hurula-spelningen snackade ner Norrby IF? Vad händer, Martin? Jag vet ju att du brinner för Öster, men det är ju ändå lite oroande att du inte gillar Norrby och Lasse Nilsson och de artisterna. 2-2 hemma idag mot HF.
Ja, det är chockerande mejl att få, att dimpa ner där efter att man har varit på Hurula.
Det är så stor du är nu som att folk har koll på det.
Ja, men för övrigt fantastisk spelning, men det har ju inte hit.
Nej,
men jag minns inte så mycket av det här, men vi, alltså just Norrby delen var exakt vad vi sa, men jag hade ju en HIF-kompis med mig, och HIF mötte ju Norrby, så att han ville ju gärna att HIF skulle vinna. Det blev 2-2 där, så då vi snackade mycket om Norrby, och sen kan jag vara helt ärlig med att det är inte Norrby man vill ha upp i Allsvenskan om man vill att Allsvenskan ska vara het och det ska vara mycket publik och intresse, för att det är ju inte många som bryr sig om Norrby jämfört med andra klubbar. Så kan jag ju säga.
Han som mejlade han har mejlat en gång till och vill att det ska framgå det här som att han mejlade skämtsamt på att han överhörde det här.
Ja, okej. Okay. Men det är ändå lite härligt. Och SVT:s stjärnreporter Johan Kücükaslan, för er som följer honom på Instagram så har ni ju sett kanske hur han hånade mig och min kollega Johan Talan för att det var Micke Puffskydd som hade glömts. Och då hade Johan Kücükaslan en uppgift. Det var att ta med dem puffskydden till arenan ikväll, för att han skulle hjälpa oss helt enkelt. Så det hade alltså budats hem puffskydd till hans lyxvåning på Mariatorget på Södermalm, där han på Instagram hånade oss på sociala medier hur jävla värdelösa vi var. Ja, vad tror ni hände? Stjärnreportern glömde puffskydden.
Han gör en Sundberg alltså.
Ja, det är ju hemskt. Och har han bett om ursäkt? Nej, det är skrämmande. Det har ballat ur fullständigt. Det har ju varit så att vi har pratat lite om det här med att Malmö FF gillade lite hemliga stuket. Och jag skrev ju lite på i min blogg om det här. Och då det efterlyste lite reaktioner. Jag har fått lite reaktioner. Lars tyckte att jag kan tala bara för mig själv, men jag tror att fler håller med mig, och han är lite kritisk kring att han vill att klubben inte liksom informerar tillräckligt mycket, som vi säger här nere. Vem fan tror de att de är? Samtidigt så har vi Ronny som tycker att det ju borde ge mer uppslag till journalistik, att man vill skriva mer om startelva och truppar när man inte vet hela sanningen. Och Serdar tycker att det, han håller med, det är löjligt att mörka truppen. Han brukar själv kolla truppen, han gillar Galatasaray, Besiktas denna veckan, la ut sina trupper i sociala medier. Och ni som journalister, Sundberg och Martin, var ligger ni någonstans?
Ja, men vi tycker nog samma alla. Vi skulle jag gissa att vi vill ha tillgång såklart. Och, gillar inte när de stryper åt och annat. Men det måste ju vara ett sätt i att mörka med tanke på hur andra lag också håller på det här med över- och underkroppsskador. Och, ja, men om man stänger till så mycket träningar som man gör och sådär, så tror jag att det här också är en sån sak.
För det kan ju inte vara, men man tänker att Sankt Petersburg, om de verkligen hade velat veta vem man FF hade med sig, så hade de bara kunnat ringa gränskontrollen och ja, men Levick är inte med, Rex är inte med. Ja, jag fattar inte det, men jag är kanske inte tillräckligt begåvad för att fatta varför de mörkar. Martin, du har ju fått rätt mycket reaktioner. Vi fick ju en gemensamt och du har fått fler. Det här med att Jan Andersson kan tänka sig ringa upp Pontus Jansson till novembersamlingen, men vägrade ringa Zlatan i liknande omständigheter. Marcelo har ju hört av oss till oss och jag vet att fler har hört av oss till dig, eller hur?
Ja, ja men de ja, man kan ju inte sammanfatta det så som du gör det. Att de undrar ju varför är det en skillnad på exempelvis Zlatan-fallet och Pontus Jansson-fallet. Och det är väl så enkelt att Janne måste ju känna att det är mer aktuellt med Pontus Jansson än vad det var med Zlatan då. Exempelvis var väl kanske Zlatan mycket mer tydlig i sin kommunikation. Alltså det är ju en teori då, jag vet inte exakt vad som har sagts mellan Janne och Pontus Jansson, men han kanske var mer tydlig med att nu har jag gjort mitt i landslaget, nu slutar jag. Och sen var det väl också så att det var en tacksam medial strategi för Janne att kunna hålla sig till att just vad gäller Zlatan, för han fick ju frågan ständigt under de åren innan Zlatan gjorde comeback. Då var det ju tacksamt för honom att enkelt hänvisa till att nej, men det är upp till Zlatan, är han sugen, ja då kan han ta kontakt på något vis och så tar vi det därifrån, tänker jag.
Det finns väl också, det fanns väl en skillnad på något sätt också, att Zlatan dels så tydligt sa att jag lägger av, och han var ju äldre då än vad Pontus Jansson är idag. Han fick en svår knäskada och flyttade till USA. Det kändes väl som någonting annat än Pontus Jansson som väl knappt fyllt 30, han är väl precis, eller så har han fyllt 30, men som spelar i Premier League, spelar på något sätt på den högsta nivån han någonsin gjort. Att ja, steget är väl närmare att på något sätt koppla in honom. Han är 30, han fyllde i februari. Men jag kan förstå invändningen att det blir så att folk tycker att det är konstigt.
Sen fanns det väl en större laddning också med Zlatan som ju hade tryckt till Janne flera gånger med det här, till exempel att han förstör för svensk fotboll och sådär. Så det var väl, kan inte det ha varit en del också, laddningen som var där, och att det gjorde när han höll på att peta och trycka och slå på Janne så som han gjorde ändå några gånger, att Janne verkligen trodde att nej, men att han hade slutat.
Ja, när det väl hände. Sen var ju det lite senare också än de första gångerna han fick frågan om Zlatan just. Men jag håller med dig, efter det så är det säkert så. Men sen, som sagt, jag tror att det är väl så enkelt att det är mer aktuellt med Pontus Jansson. Alltså han kommer väl ringa och testa med Pontus Jansson för att någonting gör att han känner att det är större chans att Pontus Jansson faktiskt säger ja än vad det var att Zlatan skulle säga ja, tänker jag.
Ja, och att han hade väl en bild av att Pontus Jansson kanske fyller ett större hål, och att han kanske inte riktigt visste hur han skulle hantera Zlatan, om han skulle ringa och be honom och vara med. Och där är ju Zlatan faktiskt inför VM 2018 sa att de ringer hela tiden från förbundet och vill att jag ska vara med. Ja. Det fanns massa andra parametrar som var lite jobbiga att hantera helt enkelt, tror jag, för Janne Andersson, och då blev det, precis som du var inne på Martin, en enklare strategi. Då ska vi ju köra vår favorit, slags På spåret variant där vi tar fram kupphjältar. Du vet det, Martin, att det är alltså inte en kupphjälte vilken som helst, utan det är någon som har gjort en kuppinsats för ett svenskt klubblag i europeiskt kuppspel. Det är helt enkelt det som gäller parametrarna. Och då börjar vi direkt på 10 poäng. Denna IFK Västerås-talang fick sitt genombrott i IFK Norrköping.
Är det, vad är röd?
Ja, det är från Västerås, men är han IFK Västerås? IFK. Jag vet inte det.
Ja, där drog ni inte på 8 poäng. Då går vi, eller på 10 poäng, då går vi vidare på 8 poäng. Med 2 mål på St. Mary's sänkte han Southampton och tog IFK Norrköping vidare i UEFA-cupen.
Norrköping, UEFA-cupen. Herregud, shit.
Vad är han?
Okej, då är vi ner på 6 poäng. Har vunnit UEFA-cupen inte mindre än 2 gånger och spelat ett VM för Sverige.
Vad är detta?
Vunnit SM-guld med Blåvitt och nederländska ligan flera gånger med Ajax.
Det måste vara Stefan Pettersson. Han är väl från Västerås, landslagschefen nu. Ajax, så ska vi dra på det? Vi drar, eller? Ska vi dra?
Kör!
Kör, ja, vi drar på Stefan Pettersson.
Det var precis. Ja, ni har rätt på 4 poäng. 2 poäng var idag, är han landslagets chef. Det var små marginaler, redde ni ut Stefan Pettersson. Ja, det var en klassisk match 1982. Jag faktiskt, då... IFK Norrköping slog ut Southampton och sen åkte de ut i nästa omgång mot Roma efter straffdramatik, samtidigt som de faktiskt åkte ur Allsvenskan 1982. Så det var både ljust och mörkt kring IFK Norrköping, och då gjorde Stefan 2 mål på Dudell, eller St. Mary's, Southampton. Ja, då tar vi nya tag idag, och det är lite Europa League med en del svensk lag i farten, bland annat Legia Warszawa, Real Sociedad utan Isak, det är Bröndby och en del andra, och vi tar ihop hela cupspelet under måndagen, så sammanfattar vi allt, eller hur?
Absolut,
mycket bra.
Ja, härligt, hurrola! Ja, och så ska vi inte tala illa om Norrby, det är ju lite illa tycker jag, Martin.
Nej, jag ber om ursäkt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.